I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar och vill sprida kunskap om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag är Sandra.
Och jag är Åsa. Och idag ska vi prata om bipolär sjukdom och då har vi med oss Elsa Janni, legitimerad psykolog och debuterande författare. Välkommen!
Tack så mycket!
Du har ju skrivit boken Igår var jag lycklig, idag vill jag dö, som är en självbiografi där du berättar om ditt liv och vägen till att få rätt diagnos. En berättelse som verkligen berör och griper tag i en, tycker vi båda två. Vad var det som fick dig att liksom skriva den här boken?
Ja, jag började föreläsa om min sjukdom för några år sedan. Och det här var ett sätt att fördjupa den föreläsningen och nå ut till flera. Och jag vill sprida kunskap men också ge hopp till de som är drabbade och till de anhöriga. Ja, det var den anledningen.
Ja, och den här boken den handlar ju till stor del om hur det är att ha diagnosen bipolär sjukdom. Och som vi sa då tidigare, vägen till rätt diagnos och även delar ju du med dig av din historia där. Men vi tänkte att vi kanske kan börja och prata lite kring vad är bipolär sjukdom för någonting?
Det är en sjukdom som drabbar cirka 3% av befolkningen och som sen kan se lite olika ut. Men kännetecknas framförallt av återkommande depressioner och återkommande manier eller hypomanier, vilket är lite lindrigare manier, uppvärmningar.
Mm. Hur märker man om man har en mani? Vad kännetecknar en mani?
Alltså en klassisk mani märks ju tydligt eftersom det är en ganska kraftig uppvärmning där man upplever eufori, att man är snabb och kan känna sig oerhört självsäker och man kan påbörja projekt som är ganska storslagna och sådär, och omgivningen märker det. Men hypomani, alltså den här lättare uppvärmningen, kan vara svårare att identifiera. Och det är mer att du är lite mer speedad och kanske gladare än vanligt, lite snabbare i tanken än vanligt och så. Mm.
Är det typ att man känner sig som en förbättrad version av sig själv?
Ja,
eller?
Jo, men det skulle jag nog säga att hypomani kan vara att man, det är ofta en ganska positiv upplevelse. Mm. Och även för omgivningen behöver den inte vara så ansträngande som en mani kan vara.
Okej, men vad är det som skiljer liksom en hypomani från en mani? Vart går, liksom, vart går gränsen mellan de här två?
Men det, ibland kan det vara svårt att skilja dem åt. Men om man ska titta på kriterierna så är det så att hypomani kan man, måste man ha i minst 4 dagar för att det ska klassas som en hypomani. Och en mani minst 7 dagar, och det brukar hålla på mycket längre än så. Men för omgivningen är det nog inte så svårt, för en mani kommer märkas eftersom man kraftigt avviker från sin normala, sitt normala beteende, sin normala personlighet. Man är så på och spidad och lyssnar inte på någon och påbörjar projekt som är, ja, som man annars inte brukar göra.
Nej.
Man märker ganska snabbt att den här personen behöver vård. En hypomani däremot kan man ju blanda ihop med ens vanliga personlighet, för det kanske, om man är ganska social och utåtriktad och entusiastisk, så behöver inte skillnaden vara så himla stor. Men man kan ändå märka att det finns en viss uppvärvning, liksom lite snabbare tal, lite mer, mindre sömn och sånt där.
Brukar man dela in de här olika formerna av bipolär sjukdom på något visst sätt? Eller så.
Den vanligaste indelningen är bipolär 1 och bipolär 2. Mm. Sen finns det andra indelningar, 3 och 4 och så, men de är inte vanliga och inte i den här DSM eller ICD-10 som är de här diagnosmanualerna. Då finns det 1 och 2, och 1:an är den här klassiska bipolär sjukdom som förut kallades för manodepressivitet, som då är just återkommande depressioner och kraftiga manier då. Medan bipolär 2 är återkommande depressioner och då hypomanier. Ibland också snabba växlingar under en dag eller under några dagar. Men det är de 2 indelningarna kan man säga som är de vanliga.
Och visst var det så att för dig debuterade ju sjukdomen, även om man inte visste att det var en bipolär sjukdom då, under tonåren.
Ja.
Hur märkte du att du inte mådde bra?
Ja, jag märkte det genom att så att säga må dåligt. Eller jag fick det som jag nu vet är ångest. Alltså känslor av rädsla och oro för saker som jag inte brukade vara orolig för. Svårighet att umgås med andra, svårighet att sova. Och det här trappades upp liksom ganska snabbt tills jag faktiskt helt tappade till och med verklighetsuppfattningen kan man säga. Så det var en ganska akut insjuknande. Så.
Det låter ju ganska skrämmande också.
Mycket
det måste
skrämmande.
Ha varit det.
Mycket skrämmande. Jag skulle säga att alla som har varit med om depressioner eller den här typen av akuta depressioner eller psykoser som man också kan få, har ju varit med om något traumatiskt, just för att det är så läskigt. I och med att man inte förstår vad det är som händer. Så att det är någonting som sitter kvar även efteråt.
Är det ofta liksom så de första liksom symptomen ser ut? Att det är just så här, en känsla av ångest, nedstämdhet, eller kan det vara olika?
Jag antar att det kan vara olika, eller det är klart att det är olika för olika individer. Men bipolär sjukdom kännetecknas ofta av att ett akut insjuknande.
Okay.
Det vanliga är att man insjuknar i depression
innan
man får en mani senare i livet. Då. Eller behöver inte vara så himla mycket senare. Men det är ofta akut, alltså det går ganska snabbt. Det är det som skiljer bipolär depression mot en vanlig depression. Att insjuknandet går snabbare.
Ja, för en vanlig depression kan man liksom smyga sig på. Och inte
det
vara
kan ta en månad liksom innan man... Ja.
Just det, så det här blir mer akut. Ja. Och då såklart också mer skrämmande, som du är inne på. Att det kan bli
precis, och mycket inslag av ångest just.
Ja, ett trauma att få uppleva insjuknandet i sig.
Är det vanligt att det debuterar just i tonåren eller tidiga vuxenår?
Ja, det är det. Det är mellan 13 och 25 ska jag säga är debutåldern, men det vanliga är just i tonåren. Och det skiljer sig också där från vanlig depression som brukar komma senare i livet.
13, det är ju ganska tidigt.
Det är ganska tidigt. Det är ganska tidigt. Jag insjuknade när jag var 16, men det finns också flera som insjuknar tidigare.
Och innan dess då, liksom innan du insjuknade akut, Fick du liksom några signaler på det, eller var det någon, något så här i efterhand som du kan se tillbaka på att det fanns någon typ av sårbarhet? Eller?
Jo, men det kan man kan se hos personer som har fått diagnosen bipolär sjukdom, att om man tittar på deras barndom så kan man se signaler och tecken. Mm. Sen är det ju svårt att avgöra vad som är vad, men man kan absolut se att de barnen är mer känsliga och sårbara för oro och rädsla generellt. Mm. Också svängningar i humöret.
Okay.
Att känslorna är ganska starka, liksom, att det är mycket känslor. Mm. Så. Det kan man se.
Men vet man vad bipolär sjukdom beror på? Eller liksom, vad är orsaken till att vissa insjuknar i bipolär sjukdom?
Alltså orsaken, ursprungliga orsaken, det vet inte jag, men däremot vet man ju att den är väldigt genetisk. Det är ju upp till 60% som anses vara genetik.
Mm.
Så att ärftligheten är ju stark. Liksom. Och sen, men sen behöver den ju inte debutera. Den behöver ju inte utvecklas om livet i sig är stabilt. Som har ju en sårbarhet. Så sen kan man ju ändå leva med sårbarheten utan att bli sjuk.
Mm.
Okay.
Mm. Så att det är både generna och miljön som man befinner sig i som påverkar risken att drabbas. Ja.
Mm. Exakt.
Mm. Hur har det varit för dig? Är det någon annan i din familj som har samma diagnos? Mm.
Ingen som har uttalat, ingen som har diagnos, men det finns en ganska kraftig ärftlighet, absolut, personer i min närhet, mamma och moster som är med psykisk ohälsa, som kanske hade fått den diagnosen idag, eller något liknande i alla fall. Så.
Hur länge har den här liksom diagnosen funnits, eller man ska säga? Är det liksom en ganska ny diagnos, eller hur ser det ut? Vet du det?
Men tidigare hette den ju manodepressiv sjukdom, och den har ju funnits ganska länge. Men där har jag faktiskt inga liksom siffror. Men man beskriver ju den här sjukdomen i litteraturen långt bak i tiden.
Mm, just de här svängningarna.
Så på det sättet har den absolut funnits länge. Men att den sen började kallas för bipolär sjukdom, det vet jag inte riktigt när det var. Men det var ju ganska nyligen, om man tänker historiskt.
Ja. Just det. Absolut.
Vad har det betytt för dig att få den här diagnosen?
Ja, jag fick den sent, väldigt sent. Det var ju bara för 7 år sedan. Och det var otroligt skönt. Det har betytt allt, ska jag säga, eftersom jag fick rätt medicin. Vilket gör att jag nu kan leva ett närmast friskt liv. Så det har betytt väldigt mycket.
Och som du sa här, att det tog ju ganska många år innan du fick rätt diagnos. Vad tror du att det beror på?
Jag tror att det beror på flera anledningar, men den viktigaste är att just bipolär sjukdom typ 2 är svår att identifiera, i och med att hypomani då kan blandas ihop med ens vanliga personlighet.
Mm.
Att man själv inte förstår att man är uppvarvad, utan tycker bara att man är härlig och har det bra.
Mm.
Och även omgivningen inte märker det. Och sen så är det vården då, läkarna och psykologerna, som inte ställer de rätta frågorna. De ställer ju ofta bara den frågan, eller de frågorna som är du sexuellt utlevande, gör du av med massa pengar och så vidare. Och om man inte känner igen sig i det, så är det så sorteras bipolär sjukdom bort då som möjlighet.
Mm.
Så det är den främsta anledningen att det tar tid att få diagnosen. Nu tror jag att det här har blivit bättre också inom vården, att man mer ser de här nyanserna.
Men kanske att man själv också, när man då är, om man är hypoman, att man känner att man mår bra och inte vill bli av med det. Eller?
Ja, precis. Ja, man ser ju inte det som ett problem överhuvudtaget.
Nej.
Precis, och då rapporterar man ju inte om det. Men sen så tror jag, i mitt fall då, så är det ju också, då får man ju gå tillbaka i tiden, för det här var ju 80-tal och då fanns det ju ganska liten kunskap om psykologi bland gemene man. Så folk visste liksom inte vad depression och ångest var överhuvudtaget, så att det dröjde många år innan jag kom till psykiatrin eller till en läkare.
Men var det så att det dröjde lång tid också innan du förstod och kunde sätta ord på att du hade perioder när du var deprimerad. Alltså att du fick ett namn på att du mådde dåligt.
Ja, alltså jag hade ju ett namn, eller vi hade flera namn, men det var vi pratade, eller jag och mina vänner, och så, om kriser och nervsammanbrott och sådana där saker. Men inte depression och inte ångest liksom, på det sättet. Så det måste, är det ju inte idag.
Ja. Nej, men precis. Det måste ju vara något som har verkligen förändrats, tänker jag, när man hör hur, ja, men hur vi pratar idag, så är det ju ganska tidigt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
Nej,
men att tidigt med ungdomar också börjar prata om, ja, men ångest och nedstämdhet och depression. Ja. Men det låter som att i ditt fall så var det andra saker man pratade om då. Kris. Och...
Ja, men nu har ju vi tillgång till nätet och dessutom så pratar vi mycket mer om psykisk ohälsa idag. Så det finns en helt annan liksom, kunskap och information kring det här jämfört med då. Och det var ju fortfarande ett tabu, och det kan det ju vara idag också, att må dåligt. Så det var ju ingenting som man skyltade med.
Så. För i din bok så beskriver ju du att när du, först det var ju ett steg på vägen får man väl säga till rätt diagnos, men att det ändå var en lättnad när du fick sätta namn på att du var deprimerad och kanske också, du fick prova medicin då, eller hur?
Ja, efter sju år efter min debut, alltså sjukdomsdebuten, så fick jag antidepressiv medicin, en sån här SSRI, och det var ju helt nytt då. Och de medicinerna hade ju mycket mindre biverkningar än de gamla antidepressiva medicinerna. Och det var ju fantastiskt att få veta då att depression var en sjukdom som kunde botas i princip, och som flera var drabbade av, och att jag bara kunde ta en medicin och bli bra. Vilket jag blev till en början, men sen så räckte ju inte den medicinen för mig efter några år. Liksom.
Okej, så under några år så var det ändå att
SSRI:n
kunde...
Ett par år ungefär.
Och hur började du märka att det inte räckte?
Det var ju lite så att jag också själv mixtrade lite, så jag avslutade medicinen och så påbörjade igen och sådär, så jag hade ju kanske mig själv att skylla lite, men sen höll den inte hela vägen, utan jag blev deprimerad ändå helt enkelt, trots medicin, och ja, det var väl efter ett par år ungefär.
Jag tänker, du sa ju här, och som vi pratade om, att det kan vara svårt i sjukvården att ibland så missas framförallt bipolär typ 2. Har du något tips på vad man kan göra om man lyssnar på podden och känner igen symptomen hos sig själv eller kanske hos någon i sin närhet?
Ja, man kan vara tydligare med de uppvärmningssymptomen. Man kan säga, om man får den frågan, brukar du spendera massa pengar eller göra liksom galna projekt och så, då kan man ändå säga nej, inte riktigt så, men jag kan känna igen att jag är uppvarvad, att jag liksom är lite mer speedad eller att jag är lite snabbare i tanken och talet, så att man själv liksom påtalar det, eller som anhörig påtalar det, att den som man då, som då är sjuk, att den har såna perioder, att man får stå på sig lite.
Kan det vara att man behöver kartlägga själv också? Jag vet inte, föra dagbok, eller det kanske finns numera bra appar man kan registrera?
Appar känner jag inte till, men det kanske finns. Det brukar finnas appar för det mesta.
För det mesta numera.
Men dagbok, absolut, kan man ju göra någon slags dagbok där man sätter siffror på hur man mår, energinivå liksom och sådär. Och sen ser att det kanske varierar väldigt kraftigt och så. Absolut.
Är det vanligt vid bipolär typ 2 då, om man har haft en hypoman episod och haft mer energi och varit uppvarvad, att det direkt följs av en period av depression, att det svänger över snabbt där?
Det är det vanligaste. Det behöver inte alltid göra det, men det är det vanliga, att det direkt efter faktiskt kommer en ganska akut depression.
Men du var inne här på att en hypoman episod ska vara mer än 4 dagar. Hur tänker man med liksom nedstämdheten eller de depressiva perioderna? Är det också väldigt liksom olika, eller finns det någon liksom, längd på för att det ska kunna klassas som en depressiv episod? Eller hur ser det ut?
Men om du har en hypoman episod på minst 4 dagar som följs av en depressiv period, då tror inte jag att längden kanske spelar så stor roll. Men man brukar väl ändå säga att man ska, att det ska pågå ett par veckor en depression för att det ska liksom vara en depression.
Just. Okay. För det tänker jag, för att jag läste någonstans att också vid hypoman eller vid bipolär typ 2 skulle jag säga, så att det är väldigt vanligt att det också är mycket depressioner i det hela. Att det kan gå liksom många lång period, att det inte är några uppvarvande perioder utan det kan bestå mer av depressioner, vilket också kanske kan göra det svårt att liksom diagnostisera. Jag vet inte om det skiljer sig från typ 1 eller om det är samma sak där.
Alltså om det är flera depressioner i typ 2 än typ 1.
Ja.
Det vet jag faktiskt inte. Det vet jag inte. Men jag vet att bipolära depressioner är fler än vanliga depressioner, så att säga. Alltså ofta kommer det många fler episoder under ett liv än om man bara skulle ha återkommande depressioner.
Just det.
Men sen apropå din fråga om längd, så är det ju liksom, det finns ju också den här varianten där man har sån här snabba växlingar som också är en bipolär variant eller bipolär sjukdom. Och då kan ju mani och depression liksom till och med växla under en dag.
Just det.
Så då kan man ju inte prata om längd överhuvudtaget. Så.
Nej, så det är själva svängningen som är liksom core, liksom kärnsymptomet på det här. Sen hur långa episoderna är kan vara men väldigt olika.
Ja.
Vilken hjälp har du då fått och som du har tyckt har varit hjälpsam efter att du har fått din rätta diagnos?
Ja, först och främst medicin förstås. Att hitta rätt medicin, och det är inte enkelt i sig, för det finns ju många mediciner. För bipolär sjukdom så är det ju stämningsstabiliserande medicin, och det finns ju ett antal olika, men i mitt fall är det litium då, som är egentligen förstahandsvalet. Egentligen säger jag det, för att det är förstahandsvalet enligt Socialstyrelsen, men läkarna skriver inte alltid ut det som första medicin utan väljer andra.
Vad beror det på, vet du det?
Jag tror att det beror på, jag pratade med några läkare om det, att med litium måste man ta provtagningar, eller göra blodprov var tredje månad, i början i alla fall första året. Det tar också lång tid innan litium kommer upp i sin fulla potential, det kan ta upp till 1 till 2 år. Ja, jag antar att det beror på det. Och att faktiskt det finns en fördom mot litium. Förr gav man väldigt höga doser, det var kraftiga biverkningar. Och därför är många som är rädda för att ta den medicinen. Mm. Nu är det inte så längre, utan man tar väldigt, alltså, precis den dosen du behöver. Och biverkningarna är inte särskilt allvarliga.
Men så vid bipolär sjukdom, då medicinerar man egentligen inte med antidepressiva, utan det är stämningsstabiliserande?
Jo, ofta så är det så att du måste komplettera med antidepressiva också. Så. Det är det vanliga. Men man kan klara sig på bara litium till exempel.
Men du sa att man måste ta provtagning. Hur kommer det sig?
Du måste kolla flera saker. Det ena är litiumhalten i blodet.
Okay.
För du ska komma upp i en viss halt. Och beroende på vem du är så behöver du olika mycket, liksom, ta olika mycket för att du ska komma upp i den där halten. Så du måste se att den är stabil. Sen är det liksom olika sköldkörtel och njurprover och så, eftersom det kan påverka. Det är flera saker som man måste
Men det gjorde man bara första året? Och sen...
Första året är det ofta, och sen är det typ ett par gånger per år.
Okay.
Efter det. Men man måste hålla på hela livet med provtagningar.
Just det. Okay.
Men så medicin är liksom den egentligen enskilt viktigaste behandlingen vid bipolär sjukdom. Men absolut. Har du fått någon psykologisk behandling?
Jag har ju gått så mycket i terapi genom åren, så jag hade ju fått psykologisk behandling även innan jag fick diagnos. Men efter diagnosen så gick jag i en terapi som var mer inriktad just på det. Och då var det mer att det handlar ju väldigt mycket om livsstil. Alltså att hitta en livsrytm som passar en, att eller som passar, men som med regelbunden sömn, regelbunden motion, regelbunden kost, alltså det här som alla mår bra av, förstås, men som är ännu viktigare då vid bipolär sjukdom. Just det här med sömnen är ju jätteviktigt. Men sen också att lära känna igen signaler, för det är ju en stor del att om jag märker av mina signaler tidigt så kan jag ju bromsa förloppet. Och sen att stå ut, liksom hantera oro, ångest och sådana saker.
Mm. Det låter ju väldigt viktigt att det går att bromsa. Jag tänker, hur går det till då? Om man har identifierat liksom att man har vissa tidiga signaler och så märker man dem, hur bromsar man?
För det första måste du ha medicinen, för du kan ju inte bromsa utan medicin, skulle jag säga. Alltså, den måste man alltid ha. Men man kan ju ändå få sjukdomsskov med medicin. Men det är de som man kan bromsa. Om man ser det väldigt tidigt, så kan man då snabbt veta att nu behöver jag mer sömn, nu behöver jag dra ner på mina aktiviteter på kvällstid, jag behöver kanske bli sjukskriven deltid. Alltså, det är olika saker som man kan behöva för att bromsa förloppet.
Vad kan en tidig signal vara? Alltså, vad kan vara att man märker att man är på väg antingen då att så här varva upp eller kanske bli mer nedstämd och deprimerad?
Bli mer nedstämd, ökad trötthet, sömnsvårigheter skulle jag säga, tydligt. Ökad oro och en känsla av att man blir lite trögare och långsammare kanske på jobbet eller socialt och så. Ökad uppvärmning är ju egentligen ganska lätt, men det känns ju så härligt så det är svårt att erkänna. Men det är ju att det går lite snabbare, att man får fler projekt, att man kanske blir lite besatt av någonting eller blir mer socialt utåtriktad och så.
Men hur kan man hantera, du sa det kan vara lite svårt att liksom se dem, eller vilja se varningssignalerna på om man varvar upp. Jag tänker, då kanske det är bra att ta hjälp av någon runt omkring som kan liksom dra lite i handbromsen och säga varning, varning. Är det någon liksom strategi som du har använt?
Absolut. Det är viktigt att omgivningen får kunskap om allt det här. Och att man har någon person som man har godkänt, så att säga, som får säga till. Att nu måste du ta det lugnt. I mitt fall är det min man, men det kan ju vara en vän eller en förälder eller så. Som på något sätt säger, bromsar, hör upp nu får du ta det lugnt.
Och när din man då gör det, hur reagerar du på det?
Nu för tiden så reagerar jag hyfsat.
Låter som att det inte alltid har varit så. Nej.
Men ja, precis, bak i tiden, alltså innan vi hade diagnosen så att säga, så då blev jag väldigt arg eller också väldigt orolig och ville liksom inte kännas vid det. För då visste jag att nu var det på gång och jag, det pallade jag inte, så då orkade jag inte ens prata om det. Men då hade det ju också gått ganska långt, men nu när det sker så sker det ju i ett tidigt skede, då är det mycket enklare också att stoppa upp. Men jag har blivit väldigt bra på att identifiera de här tecknena själv också. Och att vidta åtgärder. Så kanske, alltså det kan till och med vara att man vill ställa in en resa som man har tänkt sig och sådana saker. Men det känns helt okej.
I din bok så beskriver ju du att du under livet har haft flera perioder med ganska svåra depressioner. Och att du också då drabbades av självmordstankar och också faktiskt har gjort ett självmordsförsök, eller två kanske. Är det vanligt att man kan drabbas av just tankar om att inte vilja leva och tappa livslusten och kanske till och med göra ett självmordsförsök?
Jag skulle säga att det är mer regel än undantag om det är att ha en depression och samtidigt då få självmordstankar. För det är ju en sån obehaglig upplevelse, en sån smärta, och då blir det ju som en flykt och tröstetanke att tänka att jag orkar inte leva. Att sen göra självmordsförsök är ju då relativt vanligt just för bipolära depressioner, för de är ofta mer akuta eller liksom kommer snabbare. Så det är upp till 20% av de personer som har bipolär sjukdom som faktiskt gör suicidförsök. Men, eller som suiciderar.
Okej. Okay.
Men så det är vanligt, det är absolut förhöjd risk.
Mm.
Och inget konstigt eftersom det är ett sätt liksom att ta bort den här smärtan. Men det är ju ingen bra lösning, för alla depressioner går ju över. Och då kommer ju livslusten tillbaka.
Mm. Att det är den deprimerade hjärnan, tror jag du beskrev det som i din bok, som inte vill leva.
Ja, precis.
Mm. Så vad kan man göra om man drabbas av tankar på att inte vilja leva?
Då kan man, för det första så kan man ju tänka att det är naturligt, så att man inte blir för rädd för det. Men om man känner att man fastnar i de tankarna, så ska man ju helst inte vara ensam med dem, utan prata med någon som man har förtroende för och som kanske inte heller blir för rädd själv för de tankarna, så att säga. För det är jobbigt om den personen blir för orolig, då tynger ju det, alltså då blir ju även jag som har självmordstankar ännu oroligare. Så att prata med någon som är stabil och ändå inkännande.
Man kan ju vända sig också till mind.se, självmordslinjen, och ringa på numret 90101. För där sitter det ju personer på andra sidan som också är utbildade att ta emot de här typerna av samtal. Så det är ju också något, om man inte har, som du var inne på Elsa, kanske någon nära anhörig som man känner att man kan luta sig mot, så kanske det faktiskt kan vara en idé att höra av sig till självmordslinjen helt enkelt.
Mm, absolut.
Mm.
Att det är viktigt att inte sitta själv ensam med de här tankarna.
Ja.
Mm. Du sa ju också alldeles precis här att upp till 20% av de som har diagnosen bipolär sjukdom faktiskt tar sitt liv. Och det är ju en hög siffra och ganska skrämmande. Vad tror du att det beror på att den siffran är så hög och att det är ganska vanligt då?
Jag tror att det beror på de här snabba svängningarna, alltså att insjuknande i depression sker så snabbt. Att kontrasten också mellan eufori och depression blir så stor. Att man under en manisk fas då, om man mer tillhör då typ 1, kan också ha gjort mycket saker som man sen faktiskt skäms över när man blir deprimerad. Och det kan vara en anledning till att man blir också väldigt djupt deprimerad. Att man skäms över de handlingarna. Och då är det också en anledning till att man tar sitt liv. Men just den här akuta depressionen som bipolär sjukdom kännetecknas av, tror jag är en anledning.
Mm. Ja, som du säger det. Alltså, man har ju hört ganska hemska så här, livsöden där människor har försatt sig i liksom, jättestora skulder eller liksom, spelat bort saker. Eller, ja, då är det såklart att det påverkar ju också då, liksom, hur man sedan mår i depressionen när man börjar förstå konsekvenserna kanske av det som har hänt under en manisk episod. Mm. Ja, det låter ju ganska logiskt på något vis att det kan bli en väldigt, väldigt svår depression.
Mm.
Mm.
Har du några tips eller sådär? Hur kan man förhålla sig till de här skamkänslorna? Har du känt skam förresten?
Mm. Jag har ju inte känt skam på det sättet över någonting jag har gjort.
Mm.
Som jag tror att många då med typ 1 känner. Men jag har ju känt mycket skam för att jag har mått dåligt överhuvudtaget. Så att jag inte har klarat av livet. Som jag tyckte det då. Eller att jag inte klarade av att jobba. Eller att jag var tvungen att sjukskriva mig. Då har det varit mycket skam kring det. Ett sätt att utmana skammen. Eller faktiskt bli av med skammen. Är ju att börja berätta. Att vara mer öppen med sin sjukdom. Det är jobbigt just då första gångerna. Men sen så blir det på något sätt också ett sätt att träna sig att inte bry sig så mycket om vad andra tänker om en. Och det tror jag är det viktigaste, att börja liksom tänka, det viktiga är vad jag gör och vad jag tror på, och om någon tycker att jag är knäpp så får de tycka det liksom. Så, men det är lättare sagt än gjort, och det har ju kommit med åldern också att jag faktiskt inte känner någon skam längre.
Okay.
Jag tror att det är svårare när man är ung.
Mm.
Alltså när man är tonåring och så, så är det ju inte så lätt. Då är man, känner man ju skam för så mycket ändå. Ja.
Mm. Du beskrev ju också i boken att, eller du gav tips, nu kommer jag inte ihåg om du hade gjort det, men ett tips att man kunde också skriva ett brev eller ett mejl till sina närmaste eller till dem som man vill berätta för. Om det känns jobbigt att så här berätta direkt face to face eller berätta det många gånger och så.
Ja. Det tror jag är jättebra, att man väljer att man skriver ett gruppmejl eller gruppbrev till de man tycker om och bryr sig om och berättar så här är det för mig och det kommer innebära att jag beter mig på det här sättet eller inte kan komma på alla fester eller kommer att vara trött eller jag kommer gå hem tidigt, vad det nu är, just för att slippa liksom möta varje person och få alla frågor och så, utan bara informera och sen får alla förhålla sig till det. Det tror jag är jättebra. Det brukar jag också tipsa mina patienter om, inte bara som har en bipolär sjukdom utan vad som helst kan det vara bra att göra så.
Hur reagerar, eller hur var det liksom för dig när du började berätta då? Ja, inte för vänner eller så. Hur tyckte du att det blev bemött?
Men för vänner, alltså de hängde ju med, de visste ju att jag mådde dåligt från början, så det var ju inte så mycket att berätta för dem. Men sen när jag fick min diagnos, då skickade jag ett sånt här massmail då till massmail, men till dem som jag som jag ville informera om, och det kändes jättebra. Det jag beskrev, det här är min sjukdom och den innebär det här och så vidare. Sen så har jag ju då berättat på olika arbetsplatser, och det skriver jag också om i boken, att jag tror att det är väldigt bra. Mm. Av olika anledningar, men jag tror att man måste vara lite rustad och att man måste ha på något sätt kommit en bit för att kunna göra det på ett sätt som, det ska inte kännas att du blottar det för mycket, du ska inte heller må för dåligt när du gör det, för då blir det så svårt liksom att hantera reaktionerna.
Men du säger kommit en bit, vad menar du då?
Jag menar att förstått att vad innebär min sjukdom, att man har kommit själv, man har förstått själv vad det innebär att vara sjuk. Och att man också kanske berättar om det när man inte är i ett sånt skov utan mer är liksom mår ganska bra.
Du jobbar ju som psykolog och träffar patienter. Hur har det varit och hur är det framförallt nu när du kommer ut med den här boken också, att faktiskt vara psykolog och vara den som ger hjälp och samtidigt ha en egen diagnos.
Ja, jag vet ju inte riktigt hur det kommer att bli. Det har jag tänkt på. Jag har ju berättat för några patienter då som själva har haft en bipolär sjukdom, så har det fallit sig naturligt att jag efter ett tag liksom också har berättat om att jag också har det. Sen har det inte så att jag har suttit och liksom
tagit över.
Nej, exakt. Men bara som en förklaring till att jag kan det här. Liksom som en, alltså att de ska känna att jag vet vad jag pratar om. Men nu vet jag faktiskt inte. Jag vet ju inte hur den här boken kommer att spridas. Jag vet inte hur det blir. Jag vill ju inte sitta i liksom samtal och berätta om mig själv. Men det tror inte jag. Jag tror ingen kommer att och ställa de frågorna, alltså som patient. Man kanske läser det här eller ser att jag har den här diagnosen, men man kanske väljer att inte ställa så mycket frågor. Jag tror inte att det kommer påverka den relationen så himla mycket faktiskt.
Nej.
Nu pratar vi lite liksom om hur det är att dela med sig, men man tänker hur har det påverkat i ditt liv tidigare, liksom innan, nu kommer den här boken, men innan, hur har det påverkat att ha mått psykiskt dåligt, och hur har det varit för din familj?
Det har ju påverkat mig jättemycket, kan man väl säga, att det har ju verkligen präglat mitt liv på det sättet att jag i perioder på något har fått backa från mitt liv, eller stängt ner, eller liksom vad det nu är. Oavsett om jag blivit sjukskriven eller inte, är det som att allting bara har stannat upp i några månader och fått börja om från början. Och just den här känslan som drabbar alla, tror jag, som har en sjukdom som kommer så här i skov, är att självkänslan blir så låg, och att man tänker känner plötsligt att jag kan ingenting, jag är värdelös. Och det är väldigt jobbigt att liksom gång på gång få liksom jobba upp det där igen. Så det har påverkat mitt liv jättemycket. Och å andra sidan så har jag haft så många perioder, eller perioderna emellan skolan, så har jag varit helt frisk.
Mm.
Och då har jag haft en stark drivkraft att utveckla mitt liv i den riktning jag har velat. Och det har, så jag tycker att jag är idag i den positionen som, alltså jag, där jag vill vara.
Mm.
Så på det sättet har det inte påverkat. Jag har det jag vill ha. Liksom. Jag har min familj och mina vänner och mitt jobb. Och, så att jag har ett jättebra liv. Så att, ja, om du förstår att jag har påverkat, men inte liksom långsiktigt egentligen.
Nej, alltså, nej verkligen. Du är ju, har ju liksom jättemycket bra saker i ditt liv. Liksom, verkligen. Har ju sett ditt fina hus och träffat dina härliga vänner och sådär.
Mm.
Ja. Just det. Och hur, men hur har det varit för din familj?
Ja, det är frågan. Ibland skulle jag vilja veta hur min man liksom upplever de här åren egentligen. För jag tror ju att han inte säger riktigt hur det har varit. Han är också en person som lever mycket i nuet. Så jag tror absolut inte att han grubblar över det här. Men då när det var alla de här depressionsperioderna, så tror jag att det var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Framförallt för honom. Och tidigare, innan, så var det ju förstås för min familj, mina föräldrar och min syster och sådär. Men barnen, mina barn, för det är väl också, de är väldigt nära. De tror jag, om jag ska vara helt ärlig, inte påverkats så mycket. Det låter konstigt och kanske naivt. Men jag tror att de skulle säga detsamma om man frågade dem. Därför att under de perioder jag var deprimerad så ansträngde jag mig oerhört mycket för att de inte skulle drabbas och påverkas och märka så mycket. Och sen var det ju så att min man gick ju in och tog väldigt mycket av liksom hela det hemarbetet. Så de märkte ju förstås att jag var kanske ledsen och sådär, men inte på ett sätt som, de har inte tagit, behövt ta ansvar för det. Nej. Så ska jag säga. Vid ett tillfälle så var jag ju inlagd 3 veckor. Och det är väl någonting som de kommer ihåg.
Mm.
Så, och de hälsar på. Men det är liksom inte så mycket mer än så. Jag upplever inte att de har varit medberoende.
Nej.
Däremot tror jag att min man har varit medberoende i perioder. Absolut.
Mm.
Och anpassat sig mycket. Liksom.
Mm.
Men vi har liksom ändå kommit över det. Och nu är det ju inte så länge.
Mm.
Hur berättade du för dina, för era barn, om din diagnos?
Jag tror att våra två stora barn fick veta när jag hade varit inlagd på Ersta, som nu är nedlagt, men som var en mottagning för personer som jobbade inom vården. Där kallade de på familjesamtal, så det var liksom i samband med det som vi pratade med våra barn om bipolär sjukdom, om vad det var. Min dotter Greta var så liten då, så hon var inte med på det, utan hon har fått veta senare. Då har jag berättat, hon brukar fråga ganska ofta om det, men jag har sagt att jag hade ledsen sjukan, sa jag först, när hon var så liten, och nu vet hon ju att det är bipolär sjukdom, att jag medicinerar och allt det där, det är inga hemligheter. Min son, jag har en bonusson, Joar, som är Steinsson då, men som inte har hört min föreläsning, men min son Walter, han har ju hört min föreläsning som jag har haft framförallt på gymnasieskolor. Så han har ju fått höra den, och där fick han ju liksom hela historien. Sen har han ju läst boken.
Ja, just det.
2 gånger till och med. Så han är ju liksom införstådd i det hela, och ja, vi har pratat en del liksom, men det har varit bra.
Det låter som att ni har haft ett ganska öppet förhållningssätt då, gentemot sjukdomen.
Ja, det tycker jag. Efter några år i alla fall. I början försökte vi gömma undan ganska mycket, men efter ett tag, och det har varit väldigt bra att det är så.
Mm. Vad tyckte din son om boken då? Det är ju en sån fantastisk bok.
Han läste den i somras, tror jag. Ja. Om det var tidigare. Och läste den 2 gånger på raken. Och jag fick ett jättefint sms där han skrev att han tyckte den var superbra och jättesorglig. Och så, och sen pratade vi om den. Han tyckte mycket om den och han har verkligen peppat mig att ge ut boken på egen hand. För jag har ju inte fått något förlagen, de förlagen som jag varit i kontakt med, de har ju velat att jag ska skriva mer en fackbok. Okay. Och det har inte jag, jag vill inte skriva den, jag vill skriva den här boken. Och
det kanske blir nästa bok.
Det kanske blir nästa bok, precis. Och så Walter har varit väldigt pushat mig att ge ut den på egen hand. Så det har varit roligt att ha honom med mig så.
Kul. Du sa att du är ute och föreläser. Är det någonting som du gör nu också? Och om man är intresserad av att boka dig för en föreläsning, kan man höra av sig till dig då? Eller hur funkar det?
Ja, det kan man. Jag föreläser ju framförallt, jag har ju föreläst på mina arbetsplatser och sen föreläser jag på gymnasieskolor, men då har det varit en skola som ber mig att komma varje år liksom, på samma skola. Men jag gör gärna det, för jag tycker det är fantastiskt roligt att få föreläsa just för gymnasieelever. Och det är alltid så att efter en sån föreläsning så brukar någon höra av sig och vilja veta mer och säga att de känner igen sig och be om hjälp och liksom sådär. Så det känns väldigt meningsfullt.
Det är ju verkligen ett fantastiskt bra initiativ som du har tagit, tänker jag, för att så här, ja, men sprida och öka kunskapen om psykisk ohälsa och vad man kan göra för att få rätt hjälp. Om man då vill boka en föreläsning med dig, hur kommer man i kontakt med dig?
Då kan man mejla på elsajanni@hotmail.com.
Vad bra. Nu börjar det bli dags att runda av för idag. Är det något, Elsa, som du vill säga till våra lyssnare?
Att inte ge upp. Att det finns hopp. Det finns hjälp att få.
Var kan man få hjälp om man nu har lyssnat på podden och känner igen sig i de här symptomen och kanske vill ha mer hjälp och bedömning och så?
Första steget är ju att gå till en vårdcentral om man inte har varit i kontakt med vården innan. Och sen så förhoppningsvis så får man ju kontakt med specialistvård då, om man behöver det. Affektiva mottagningar och så. Men vårdcentralen i första hand.
Men tack, Elsa, för att du har kommit hit idag och pratat om bipolaritet. Och din bok kommer ju snart att komma ut. Vart kan man hitta den och när kommer den?
Tack själv för att jag har fått komma hit. Boken kommer ut i slutet på maj, början på juni, och kommer finnas på alla nätbokhandlar.
Och vi vill ju verkligen, vi har ju fått förmånen att läsa den här boken, både jag och Åsa, och vi vill ju verkligen rekommendera den varmt. För det är ju verkligen en bok som handlar om så mycket mer än liksom bipolaritet. Den handlar ju verkligen om livet och relationer och hur det är att växa upp och också hur det är med att ha psykisk ohälsa. Så en väldigt fin bok som vi varmt rekommenderar.
Och som har titeln Igår var jag lycklig, idag vill jag dö.
Så tack igen, Elsa, och lycka till.
Tack så mycket.
Tack.
Och vi vill också då passa på och säga tack till Jenny Segerheim som alltid hjälper oss med allt det här tekniska när det gäller ljud och klippning och hela den biten.
Och ett stort tack till Ulf Solulf Svedlund som har lånat ut sin låt Pianot till podden. Tack.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.